Det här är Kaffe by Lassgård, podcast. Snart börjar det. Välkommen.
Sådär. Välkommen till Kaffe by Lassgårds podcast.
Välkomna.
Välkomna. Just nu så sitter vi i våran lägenhet i Envigado, en förort till Medellin.
Mm.
Och i det här podcastavsnittet så har vi bjudit in en gäst som heter Maria Molina. Och detta skedde i somras någon gång, eller hur?
Ja, slutet av juli, början av augusti.
Ja.
Så inte så länge sedan.
Inte så länge sedan. Men vi tycker ändå att det är relevant att släppa det här.
Mm.
Vi har hållit lite på det, men med tanke på vårt förra avsnitt som handlade om adoption så tycker vi att det här är en röst som är värd att höra.
Absolut, mm. Absolut. Och det började ju med att vi såg ett klipp på SVT med henne där man tar upp att det finns en forskningsrapport, eller det, i somras kom det en forskningsrapport som undersöker hälsa och sociala livsvillkor hos internationellt adopterade i vuxen ålder. Och anledningen till att SVT tog upp det här var att det visade sig att internationellt adopterade hyser större risk för att uppsöka psykiatrisk slutenvård och begå självmord eller försöka ta sitt liv.
Mm.
Och det var väldigt mörka siffror.
Mm.
Och då var hon med där och pratade om det här, för att hon är aktiv i en förening som heter TAR. Transnationellt adopterades riksorganisation. Och det visade sig att i vårt samtal att hon också är från Medellin, där vi sitter nu.
Ja.
Mm. Och vi hade ett samtal med henne om de här frågorna, hennes egna upplevelser, då hon själv också har varit med i Spårlöst på TV4.
Mm.
Och till skillnad från din situation så har hon hittat sin familj.
Och precis.
Också intressant att höra hur är det?
Ja.
Mm. Tycker jag.
Ja. Så att vi välkomnar Maria Molina. Och med stor respekt för att hon kan prata om de här sakerna.
Det är jättesvåra saker
att
prata om.
Ja. Men det berör många adoptivbarn.
Verkligen.
Och det är någon, bara lägga till att det kan vara intressant att veta att det är en uppskattningsbar siffra att det finns ungefär 60 000 adoptivbarn i Sverige.
Exakt.
Men hon är verkligen en röst för dem.
Precis.
Bra.
Hon lyfter också andra viktiga röster. Som forskaren Tobias Hubenett som är på i Karlstads universitet. Mm. Hon lyfter det här Instagramkontot Stulen Identitet.
Mm.
Det var väldigt många följare på Instagram och pratar, problematiserar kring adoption.
Ja.
Och det är också viktigt, för att hon säger det själv, att ni ska inte ifrågasätta eller prata om adoption på det sättet. Utan vi ska mest ta drinkar med andra adopterare.
Ja,
mm.
Så är det.
Så.
Okej.
Okay. Ja, bra.
Då kör vi.
Då kör vi.
Bra.
Trevlig lyssning.
Hej.
TAR vill verka för adopterades, för transnationellt adopterades rättigheter. Det är väl det. Mm. Och driva frågor som rötter, söks, stöd och även hjälp till rehabilitering. Jag vet inte, men alltså, ja.
Okej. Okay. Jag måste fråga det här, för jag är lite nyfiken. Är det stort intresse från adopterade när det gäller de här frågorna?
Det vet jag inte.
Nej.
Adopterade har ju under en lång tid, vi ska ju inte engagera oss i frågor som rör vårt ursprung, annat än att vi kanske ska vara lite nyfikna och tycka det är kul att titta på fotboll och möta andra adopterade för att dricka drinkar i stort sett. Så att det här med att engagera sig och ifrågasätta och problematisera adoption, det uppmuntras ju inte av adoptivföräldrar eller
Nej.
Adoptionscentrum eller någonting egentligen.
Nej.
Så jag tror att adopterade, det finns nog intresse och allt sånt, men jag tror det är väldigt många adopterade som fortfarande är inne i det här tillståndet där man inte riktigt vågar fråga. Man har liksom fått lära sig helt enkelt att du ska inte vara intresserad och ditt ursprung ska inte spela någon roll. Så att jag kan känna, alltså ordet hjärntvätt är ju kanske lite starkt och det låter så argt och sådär, men jag anser ändå att det är lite av en hjärntvätt när man berättar för adopterade samma historia hela tiden, att ja, din mamma var så fattig, hon kunde inte ta hand om dig. Men när man börjar syna det i sömmarna, vadå fattig? Ja, men du fick ju, våra svenska föräldrar har ju fått bidrag, många av oss har ju fått bidrag för att kunna adoptera oss. Så då, när man börjar peta hål i det där med att ja, men hon var fattig, ja, men, jaha, men ni fick pengar av svenska staten för att kunna adoptera, varför fick inte hon pengar? När man börjar peta hål på lögnerna, då hamnar man liksom på ett ställe där det börjar komma upp saker.
Ja.
Och det är många adopterade som inte vill göra det och vågar inte. Och så blir det bråk inom familjer och sådär. Så att jag tror folk har inte fattat att de vill engagera sig.
Nej. Nej, men jag tror att det stämmer också. Jag kan själv känna igen mig mycket i det du säger. Och det var också så jag fastnade för det. Framförallt det här uttrycket du hade, att det spelar ingen roll hur mycket sill de än stoppar i mig, så blir jag ju liksom inte mer svensk för det. Och det ligger ändå, det som jag fastnade för, just det du sa, var att det var ett väldigt konkret och enkelt sätt att förklara någonting som egentligen är rätt komplext. Just det att man ständigt känner att man inte hör hemma, den här tillhörighetskänslan. Och det tycker jag du verkligen satte liksom fingret på. Men en fråga bara, när har du alltid varit så här upplyst och liksom skarpsint, eller är det någonting som har kommit på senare år?
För dig som adopterad? Alltså, jag har ju alltid varit kritisk, definitivt, och alltid ifrågasatt och känt att någonting är fel. Men det är ju tack vare Maria Fredriksson, som är aktivist och driver ett konto som heter Stulen Identitet på Instagram. Hon har ju utbildat mig väldigt mycket, och även Bonnie Berggren, ordförande i TAR, också. Så utbildat mig jättemycket. Och Tobias Hubenett har ju forskat på adoption jättelänge. Det finns många sådana här. Och så Lisa Wohl-Sjörim, jag tecknar ju och skriver. Så okay. Jag har fått väldigt mycket information kring folk som är pålästa. Men själva alltså känslorna och kraften, och det har jag ju alltid haft i mig själv. Liksom.
Ja.
Men jag har blivit utbildad, och jag tror att det här med sill, det tror jag faktiskt jag har fått från Stulen Identitet faktiskt. Jag tror det. Jag tror inte jag har kommit på det själv riktigt.
Nej.
Men det är ju så vi alla känner liksom. Som är kritiska, att vi ifrågasätter.
Ja, precis. Men du gjorde ju själv en resa för att leta upp dina rötter. När var det? I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people. Skrev till Spårlöst, tv-programmet, 2015 eller 16. Och sen hörde de av sig, för att i mina papper så stod det tydligen rätt identitetsnummer på min mamma. Så det var relativt lätt för dem att hitta. Okay.
Så det var ingenting de sa till mig, men det var vad jag förstod att det måste ha varit så. För att annars skulle de inte hört av sig. Så de hjälpte mig att hitta henne. 2017 spelades programmet in.
Okej. Okay. Och vart i Colombia är du ifrån? Jag är nämligen också från Colombia. Så jag...
Medellin.
Ja, som jag då. Mm. Fantastisk stad, Medellin.
Ja.
Hur länge var du där? Bara under tv-programmet eller?
Första gången jag reste ner var ju två år innan. Och då var jag där några veckor själv och turistade lite. Mm. Och sen när jag väl var med i Spårlöst, då var vi där i 2 veckor eller en vecka. Ja, 2 veckor.
Mm.
Men hur gick det till då?
Ja, alltså de filmade ju med mig där vi låtsades leta efter henne, fast jag visste inte att vi låtsades, det var bara de som visste. Så de drog iväg mig på massa olika jakter där de låtsades, och jag fick stå och vänta utanför byggnader och vara med på olika så här låtsas byråkrat. Vi var på något ställe där de skulle ha papper och sådär. Och arkiv eller vad det heter. Och då fick jag prata med någon tjänsteman som... Det var liksom bara manus och de bara ljög och det var bara så här löjligt. Och sen åkte vi till någon skola där vi skulle fråga någon tjej som hade samma efternamn som mig. Och så här, hon var 8 år och det var så jättekonstigt. Jag förstod inte hur vi skulle fråga henne, ett barn liksom. Men sen så skulle, då skulle hon dra med mig hem till sig. Och, så, och där då så sa jag, tada, det här är din bror typ. Det var så himla löjligt. Jag var väldigt arg på dem och då frågade min bror hur, eller han visade bilder på mig. Som man hade tagit från min Facebook-profil. Och så sa jag, men hur kan du ha bilder från... Jag fattar inte, vi har ju precis träffat. Mm. Och sa han, nej men jag har vetat om det i 3 veckor. De hörde av sig till oss för 3 veckor sedan.
Okej. Så var där, okej, då förstår jag, Det är ju helt galet ju.
Mm, det är perverst det. Så sen kom jag hem och så mådde jag inte så bra efter det. Och ja...
Men hur var det att träffa, din biologiska mor då? Var det liksom, alltså...
Jag fick träffa hela familjen, mamma och pappa. Och jag har 5 syskon, men jag hade bara 4 där nere.
Okej.
För den, det är en till syster som är bortadopterad, som vi inte riktigt vet vart hon är.
Okej. Okej.
Men vi tror kanske Spanien, Granada, var det senast.
Mm. Ja.
Men hur var det med din adoption då? Gick den, eller vad man säger, rätt till... Eller?
Det är svårt att veta. Det är jättesvårt att veta.
Okay.
Både jag och nej. Alltså min mamma gav ju en version först där hon säger att hon inte medgav till adoptionen. Och att min mormor tog alla barnen och liksom placerade ut oss i familjehem och så vidare. Men jag hamnade på sjukhus av någon anledning. Och sen måste jag ha gått från sjukhuset till barnhemmet. Och sen måste ju då mamma på något sätt ha skrivit under papperna då. Men det kan ju hon ha gjort av tvång då. För hon hävdar stenhårt att hon har inte med... Hon vill inte adoptera bort mig.
Okej.
Och i papperna står det inte heller att det var hon som kom in med mig. Utan det står att min mormor kom in med mig. Och att mormor hävdade vanvård.
Mm.
Så att, men liksom, så att det, jag vet inte.
Nej.
Jag vet ingenting riktigt.
Nej.
Men... Det var liksom, det stämmer ju ändå någonstans att det var inte mamma som kom in med mig, det var mormor. Mm. Och i papperna står det också att mamma inte kom förrän senare, liksom motvilligt då. Mm. Och var uppgiven, det står det i papperna. Uppgiven, ville inte liksom, men gick ändå till slut med på skrivande liksom.
Mm. Men hur har det varit för dig efteråt då, med liksom, nu när du vet att du har en, till skillnad från många andra adopterade, så vet att du har en familj, även trots de här liksom... Vad ska vi säga, de här tragiska omständigheterna. Har du liksom har du någon kontakt med dem, eller liksom har du satt upp liksom skyddsmurar eller?
Nej, vi har kontakt. Vi skriver på WhatsApp hela tiden, men jag kan ingen spanska, eller jag kan spanska men inte så pass väl att vi kan ha telefonsamtal eller långa meningar direkt, utan det är så här sporadiskt, skriver lite då och då. Och det är ju väldigt dubbelt. Det är ju väldigt jobbigt att inte kunna kommunicera ordentligt med sin familj.
Mm.
Och det är jobbigt att de bor så långt bort, och det är jobbigt att de är så fattiga, och det är egentligen bara jobbigt allting liksom.
Ja.
Och efter att jag var med Spårlös så kraschade jag ju. Jag blev av med mitt jobb och alltså så här, ja.
Ja.
Så försökte ta hand om mig själv och alltså, om ni förstår vad jag menar, jag försökte lugna mig själv, men det gick inte så bra. Det är ju...
Nej. Så det som man tänker... Men det,
så att jag har liksom, det gick inte så bra
nej.
Efter det.
Men jag kan tänka mig att att det är jävligt tufft på det sättet. Att för man själv, jag som har letat efter mina rötter, då har man ju liksom en naiv tro att det ska liksom täcka igen något hål hos en själv om man hittar sina rötter. Men för dig, men jag tänker att... Och så blir det den effekten för det blev helt tvärtom istället, att det blev jobbigt.
Nej, men alltså det var ju jätteskönt att träffa dem. Det var ju som att komma ut ur ett fängelse, så att det, jag ska absolut inte säga att det inte var fantastiskt att träffa sin familj, och jag önskar att alla träffar sin familj. Men jag hade också en extrem tur med det att alla mina mamma och pappa och alla syskonen var ju helt fantastiska.
Ja.
Helt otroliga. Nu pratar ju inte vi samma språk, så, men hade vi gjort det så hade vi säkert hamnat i massa bråk och diskussioner och inte tycka likadant och sådär. Så jag ska inte glömma, så här, romantisera. Men i liksom den kontakten jag har med dem när vi inte pratar samma språk så är det bara leenden och ja. De är nyfikna och vänliga och kramas och jättegulliga liksom. Mm. Så jag har haft en extrem tur, så jag önskar verkligen att alla adopterade får träffa sin familj, för att det är så mycket som man får reda på. Man får liksom, man får reda på allt, hur de ser ut, hur deras händer ser ut, har man likadana födelsemärken eller har man samma korta tumme på ena handen, och alltså det är så himla mycket, så att det var fantastiskt att träffa dem, och det var verkligen som att komma ut ur fängelset.
Mm.
Jag upplevde jättemycket efter åren efter att jag hade träffat dem. Det var så mycket, för att jag hade verkligen levt som i ett fängelse där jag varje dag sitter och ristar på väggen, och man blir liksom, jag har upplevt i alla fall att jag har blivit galen av att inte veta var de är, vilka de är.
Mm.
Så det har påverkat mig jättemycket. Jag har liksom inte haft några intressen. Jag har varit alltså, så nära galen man kan bli. Jag har inte funnits ute i världen. Jag har inte varit särskilt logisk. Och jag har varit instängd i mitt eget huvud. Så när jag fick träffa dem så var det som att jag kunde komma ut och börja se världen och förstå. Och det var som att jag vet att jag minns att det var saker som liksom, jag kunde börja se. Aha, är det så här man öppnar en dörr typ? Eller är det så här man slänger sopor? Eller, och jag hade aldrig tänkt på att det där huset är så där stort. Och, alltså jag, det var verkligen som att komma ut. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Så jag började liksom fatta saker. För att jag hade bara varit inne i mitt egna huvud. Och bara, vilka är mina föräldrar? Och vart är jag? Och vem är jag? Och var så här deprimerad hela tiden. Så det var så mäktigt att få träffa dem.
Mm. Häftigt.
Mm.
Men sen tänkte på det, bara relatera till, för du sa det att det blev liksom en krasch för dig efteråt.
Mm.
Vad liksom byggde den kraschen på då?
Antagligen det med spårlöst, att de ljög så förjävligt och utnyttjade mig, och att jag inte visste liksom att de redan hade träffat dem.
Okay.
Att det var så elakt av dem att jag inte kunde fått en chans att köpa en present till dem. Jag hade inte kunnat förbereda mig, och det är så jävla elakt. De använder mitt livstrauma som tv-underhållning, och det borde jag ha förstått. Och jag har alltid känt mig väldigt korkad hela mitt liv, och till och med blivit kallad korkad extremt mycket, både av min bror och liksom klasskompisar. Så att för mig förstärkte det verkligen bilden att jag är helt dum i huvudet. Fy fan vad jag är korkad. Hur fan kan du inte veta liksom? Du måste ju fatta att de har hittat dem redan liksom. Det var så äckligt. Och så just den här situationen att man är ensam med det här tv-teamet i 10 dagar och bor själv på ett hotellrum. Och jag hade liksom, alltså jag ska inte använda ord som panikångest, för jag vet inte riktigt vad det är, men när man gråter en hel natt, jag vet inte vad det är, men det gick jag i alla fall igenom på det här hotellrummet själv, och det fanns ingen som var där, det fanns ingen där för mig, det var bara jävla tv-teamet, för att det är ju ingen som fattar liksom att, men vänta lite nu, adopterade, de är ju traumatiserade liksom.
Mm.
Och sen hela den här diskursen, eller hela den här diskussionen om att men alla adopterade mår ju inte dåligt. Nej, men för oss som gör det då, kan det inte finnas några namn för det då, eller ska du, så att när jag mår dåligt då ska det inte finnas, då existerar inte det, för att det är så många som mår bra, då ska jag helt plötsligt inte existera. Men kan vi inte forska lite på de som faktiskt mår dåligt? Det kanske finns namn för det här, det kanske finns ett helt nytt syndrom eller vad man ska kalla det liksom. För vi kryssar ju i grejer från bipolaritet, ADHD, ADD, Asperger. Alltså vi är liksom inne på de områdena och checkar av många av de här grejerna. Så varför kan inte det här med adoption vara ett helt eget syndrom eller vad man ska säga?
Mm.
För vi förtjänar kunskap kring det här. Det, jag menar, jag skulle inte varit ensam på det hotellrummet med ett jävla tv-gäng som bara ljuger för mig. Det var en äcklig situation. Så jag tror det var mycket det som gjorde det sen när jag kom hem, att jag bara kände mig dum och värdelös.
Mm.
Och så just det här att nu har jag en familj. Vad roligt, fast de bor på andra sidan jorden. De hade lika väl kunnat bo på Mars. Och vi pratar inte samma språk. Så att, men jag är en utomjording.
Mm.
Så man befäster hela den bilden att jag är faktiskt en jävla utomjording. Jag bor här i Sverige. Nu ska jag hem igen till min lilla etta. Och det var bara så sjukt.
Mm.
Men jag tänker också, för att David har ju åkt också till Medellin för att söka rötter. Och vi har ju också pratat om spårlöst flera gånger. För jag tänker att det kan också bli lite det enda sättet. Hur ska jag hitta min familj idag? Vart börjar jag? Hur gör jag? Men spårlöst så hjälper de en. Hjälper. Men hur börjar man annars? För att det kostar pengar, det tar tid, det finns inget stöd att få. från staten. Jag har gått in och kollat på de här MFOF där det står en ursprungssökning, och det mesta handlar ju om att de hjälper en och stöttar en om man inte hittar. Alltså emotionellt stöd, vilket är väldigt märkligt. Och som du säger, det finns ju, det är väl det som har kommit nu, den här forskningsrapporten om att internationellt adopterade mår mycket sämre än svenskfödda, trots att man växer upp i det övre samhällsskiktet, man har samma utbildningar, så mår man mycket sämre.
Och till och med vi skiljer oss från invandrare.
Exakt, exakt.
Man har samma problem. Ja.
Och det var ju väldigt, det är väldigt tragisk läsning. Och det finns inte heller, vad de skriver, det finns ju ingen hjälp att få idag.
Nej.
Utan att det är någonting man idag, vad är det, 50 år senare vi började adoptera, ska börja titta på.
Ja, absolut. Du måste se sådär här.
Ja.
You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
Paratum.
Sen också det här att vi kallas adoptivbarn trots att vi är vuxna, det är också särskilt intressant.
Men när du säger det.
Ja, och varför är de flesta adopterade, eller varför är det så många adopterade som är bruna och svarta liksom? Jag läste Polen var på 9:e plats, men det adopteras ju flest barn från svarta och bruna länder, och det är också så himla intressant, för varför adopteras det inte vita barn till svarta länder? Det kanske det görs i någon mån, men inte så mycket, va? Alltså, det bygger ju också på det här liksom att vita ska rädda vita västvärlden ska rädda de svarta fattiga som är så dumma och de kan ingenting, och menar, fattiga vita människor, men här i Sverige adopteras ju inte barn bort hur som helst. Lilla hjärtat, och det finns väl massa, jag har inte riktigt all information i huvudet så, men jag menar adoption, det är väl Ulf Kristersson vill ju att adoption ska göras lättare nu i och med det här med lilla hjärtat och sådär, man ska ta barnen snabbare, för att så som det är nu så ska de hela tiden få tillbaka sina barn. Men varför fick inte mina föräldrar chans att få tillbaka mig? Och just fattigdom, är det diskvalificerar det människa som förälder? Ger de pengar då liksom? Alltså det är så konstigt, nu är du fattig, nu ska inte du få behålla ditt barn. Vanvård är en annan sak, men då men i Sverige då så kan du tydligen vanvårda ditt barn och få tillbaka ungen, men i Colombia så vet jag inte, tydligen, ja, jag hamnar ju på barnhem liksom. Så det är så mycket som inte stämmer, och det måste man våga prata om och ta itu med. Men det är så många adoptivföräldrar som inte vill det. De vågar inte, de kan inte, och det är skitjobbigt för dem. Och jag har inte sett en enda demonstration där adoptivföräldrar har varit med. Eller jag vet en kompis med, hennes adoptivföräldrar var med, eller en mamma var med på en demonstration. Och det är det enda exemplet jag känner till. Så att liksom, föräldrarna, kom igen, vakna nu. Var med här nu. Det finns oegentligheter i adoptioner, och ni måste våga se det. Ni är en del av någonting. Ni har en del i det här, och ni ska vara arga på Adoptionscentrum och andra organisationer som har ljugit för er. Alla de kuddadoptionerna och så vidare, alla de här direktadoptionerna, och hur ett barn kan tas, barnet har inte ens fyllt 2 och lämnar landet. Då ska man kolla på reglerna, och då måste man titta på de här reglerna. I Chile vet jag de facto att barn får inte föras ut ur landet innan det har gått 2 år. Du måste, den här utredningen, adoptionsutredningen måste få ta 2 år. Så hur kan ett spädbarn adopteras från Chile en tid alls? Och det är alltså landets lagar och regler. Du får inte, en adoptionsprocess måste ta minst 2, du måste vänta 2. Så att det är liksom så sjukt, det är så glas att göra barnen adopterbara. De har mutat en domare, och det skedde via en kvinna som heter Aja Almgren, och det finns hur mycket bevis som helst. Det är dags att börja liksom ta det här på allvar och arg och demonstrera och visa att, jag menar, alla adoptivföräldrar visar på oss som har blivit adopterade. Det är vi som ska hantera det. Det är vi som ska lära oss språket. Det är vi som ska leta efter vår familj. Allting ligger på oss. Och det känns sjukt. Det är tungt. Det är inte konstigt att man inte skaffar sin karriär liksom. Man har fullt upp med att överleva.
Ja, men så är det ju.
Och jag menar, just det är intressant just det med adoptivföräldrar också, att jag och Hanna här har bestämt att vi ska ju till Colombia och i ett år bo där i Medellin. Och jobba därifrån. Hör du med, ja. Eller? Ja. Och det är ju liksom samma, vi får ett märkligt motstånd i det. Vad ska ni göra där liksom? Jo, men alltså jag är ju från Colombia. Alltså jag är ju därifrån. Ja, så det blir så här, det är lika svårt att ta sig, det är nästan lättare att ta sig från Colombia än vad det är att ta sig tillbaka till Colombia. Mer som en metafor utav det här liksom energin. Och vi får nästan liksom förklara oss för att liksom och motivera det. Så att det är komplext. Det är svårt att få med adoptivföräldrarna helt enkelt. Så är det. Nice.
Men jag tänker lite på det här. Har du, för du säger att du har en bror. Är din bror också adopterad?
Ja.
Ja. Men hur har du att... För det är ju också någonting som är väldigt påtagligt, tänker jag. Alltså med rasism. Hur har det varit för dig att växa upp i Sverige?
Ja, så man har ju blivit utsatt för påpekanden och antaganden och anklagelser och... Ja, jo, rasism, absolut. Både jag och min bror.
Nej, men jag tycker liksom att det, alltså man blir liksom själv, måste man nästan bli påmind om hur jävligt allting är. Och jag tycker du har en väldigt bra förmåga att liksom sätta ord på det och liksom verkligen ett engagemang. Jag har det, jag brinner upp ibland som jag kan känna de här liksom. Samtidigt blir man så jävla trött och vara så där sur hela tiden. Men vi försöker ha våran podcast, vi försöker ha vårat namn, att liksom på något sätt hitta människor som du och lyfta de här frågorna. För själv tycker jag att när vi berättar om det här med illegala adoptioner, alltså folk vill inte riktigt lyssna på det. Det känns som att det är lite för tungt kanske, jag vet inte. Och att man nästan är lite konspiratorisk. Att man är lite konspiratorisk av sig när man säger det liksom.
Men lite galen. Och jag tänker också som det du säger, att om jag nämner för någon, ja men min man är adopterad, så ofta, ja men jag känner också en som är adopterad, men hon är inte intresserad av att hon hittar sin familj. Och det är det du säger, att liksom, ja men om jag mår dåligt och den personen, kan inte jag få må, liksom, att min man David framstår som lite konstig.
Uh-huh,
det är konstigt att vilja söka sitt ursprung, liksom. Eller när man pratar om de här delarna, att se annorlunda ut, att inte känna sig hemma här, så blir folk väldigt obekväma. Och jag är socionom och jag har jobbat med familjehemsplacerade barn under länge. Och det perspektivet, det du säger, jag har jobbat där man har placerat ett vitt barn i en invandrarfamilj. Och det blev ju otroligt ifrågasatt. Att liksom, va? Och barnet började prata ett annat språk.
Oj,
och det var väldigt känsligt.
Wow.
Varför väljer man det?
Och det
är väldigt konstigt som du säger, att nej, men man får adoptera svarta barn och sätta i vita familjer. Men inte tvärtom.
Nej, exakt. För det är så jävla rasism. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. Harriet, welcome to the
Och det är det som vi familjer importerar ju ett kaffe från Colombia där de gör allt själva. Odlar, rostar och paketerar. Och det har ju varit olagligt fram till för 6 år sedan. Då har de har liksom inte fått ta hand om sina råvaror. De har bara skickat det hit.
Hemskt.
Ja
det är hemskt. Det är hemskt.
Och när vi presenterar det här så är det liksom, jaha, kan de det? Vadå
kan? Ja, då kan de hålla på med kaffe sen, liksom, sen kaffets ursprung liksom.
Ja.
Ja. Och där har vi också den kampen med, för i Sverige är det väldigt, väldigt populärt med lokal, så här hipster-rosterier. Vet, alla städer har så här hipster som rostar liksom. Och det vi försöker säga så här är ju det att liksom, låt bönderna rosta kaffet. Låt dem sköta produktionen. Det är det enda kaffet som kan kallas lokalt producerat. Så det är liksom en... Ja.
Ja. Det är en kamp. Det är en kamp.
Ja, verkligen. Jag fattar.
Mm. Så är det. Men vi ska vinna. Mm. Vi ska vinna den kampen, eller hur?
Ja.
Så är det, så är det. Nej, men alltså det har varit jättekul att prata med er, även fast det är tunga ämnen. Vi vet att det är
dålig
liksom,
uppkoppling.
Det har varit dålig uppkoppling som fan, och jag är ledsen för det. Jag vet inte om det beror på vad det beror på. Men jag tycker det är viktigt att vi får med det här perspektivet. Och att det inte kommer från mig, den här ilskan, utan det kommer från dig.
Ja, men det är bra.
Ja, nej, men jag tror det. Jag tror det. Är det någonting mer som du vill tillägga?
Nej, är det något du vill tillägga?
Något du vill säga medan du liksom är här som vi har missat?
Det var någonting, alltså det är alltid, man kommer alltid på efteråt massa saker man vill säga, men jag tror bara återigen säga det här med att det är så himla viktigt att adopterade ta kontakt med varandra och pratar, och att, ja, för att bli hel så måste man prata, tror jag, prata jättemycket och upptäcka saker och känna att det finns ett stöd, att det finns andra som har det som en själv. Och sen engagera sig, tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Man trycker på liksom sina lokala politiker och man hör av sig, man demonstrerar och går samman. Liksom.
Mm.
Men sen, jag vet inte om det var någonting ni pratade om, så kommer jag att tänka på någonting, men nu kanske jag har glömt det i alla fall. Jag vet inte, det var något du sa där med... Ja, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg.
Jag kommer få det snart.
Ja, det var någonting bara det här med när du sa, ja, men liksom att folk, jo, det här med att ta tillbaka sitt namn också är väldigt viktigt, att om man känner att man vill göra det så ska man få göra det. Mm. Och det är inte så självklart, för när man har blivit adopterad så klipps alla band juridiskt, så att du har i stort sett inte rätt att ta tillbaka ditt gamla namn. Jag fick ta tillbaka mitt gamla namn, men jag vet en som inte fick det. Och han strider nu för detta liksom ända in i högsta instans. Så det är också en sån här sak, en faktisk sak man kan driva på, man kan verka för. Vi måste få till en ändring. Varför får vissa ändra sitt namn men andra inte? Det är jättemärkligt.
Ja, verkligen.
Ja, det är det.
Där är också en sån här grej att man ska kunna få göra det.
Ja, absolut, absolut. Absolut.
Nej, men för det är väl så att adoption är väl jättestarkt juridiskt. Tyvärr, eller vad man ska säga.
Mm.
Det är bra, men...
Jag har ju själv svårt att gå åt andra hållet nu, för jag ska ju ta tillbaka mitt kolumbianska medborgarskap när jag kommer till Medellin. Och då måste jag liksom, då måste jag bevisa att det är jag som är den personen som är adoptionshandlingen. Och det, fan, det är ett jävla jobb alltså. Och då visar sig det att liksom, på den tiden när mina föräldrar adopterade, så fanns inte, då var man inte tvungen, då behövde man inte gå till Skatteverket och folkbokföra adoption, utan det skrev man bara in i kyrkoböckerna. Pastorn skrev in det. Så att när jag skrev ut mitt personbevis, så mitt senaste namn är mitt svenska namn.
Mm, precis.
Så liksom det är så här, de har gjort det bra liksom. De har gjort det jävligt svårt att lösa det här liksom. Jag kommer lösa det, men det är lite detektivarbete.
Ja, de raderar ut en identitet totalt.
Precis.
Det är det de gör.
Ja.
Mm. Jag tror det är där också det blir problem.
Ja, och det är där också någonstans den stora lögnen och brottet ligger, i att du måste göra det om det inte är rätt. Om det inte gått rätt till. Kan du vara transparent och öppna dokument, då har du gjort någonting fair liksom.
Ja, exakt. Så, bra sagt.
Ja. Mm. Men nu, var kul att prata med dig. Bra, det blev bra mottagning i slutet och alla blev lite piggare och gladare. Kommer vi klippa ihop där och släppa det någon i samband med att vi åker till Colombia. Mm. Ja.
Lycka till.
Ja, och det är samma, lycka till i kampen. Och vi hjälper gärna till om det är någonting också, om det är något så här vi ska sprida budskap, om du vill någonting, eller så gör vi gärna. Men, det.
Vart köper jag ert kaffe? Går jag in på hemsidan eller?
Du går in på vår hemsida, lastguard.com.
Mm.
Kan du följa oss på Instagram också om du vill? På Café by Lastguard.
Det gör jag. Vad roligt.
Nice. Tack. Det är ett väldigt gott kaffe. Det är från Colombia. När du dricker det kaffet kommer du känna dig lite hemma ens för en stund i alla fall.
Ja, vad skönt.
Fint.
Tack så mycket.
Ha det så bra. Tack.
Ha
det
själv. Ah,
hej.
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 Can you